Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Nej, men välkommen till det här absolut mest nyaste avsnittet av Vinvärldens radiovariant av Voxpop. Vi som varannan vecka ger dig topplistorna av de mest sålda CD-skivorna på Åhléns, eller i vårt fall då Systembolaget. Och den stora frågan, vilken musikalisk akt är mest likt dagens ämne, Rheingau? Är det Nickelback eller är det 18s? Ja, det kommer vi kanske märka. Men förhoppningsvis får vi svar på mycket annat först. Vi som är med dig i tv-rutan idag är du, Henrik Olsson, och jag, Josefin Sundström.
Nej men, ja. Trevligt. Ja. Mm. Men CD-skivor på Systembolaget reagerade lite med...
Nej, ja. De är på, jag försökte göra en koppling mellan Åhléns där och, ja. Och det var ju där man sålde CD-skivor förr i tiden. Mm. Mycket i alla fall i Stockholm. Jag tänker att Systembolaget blir väl motsvarande. Det är enda stället man kan köpa alkohol på, så att det blir det. Typ. Känner du till, tittade du på Voxpop?
Ja.
Ja. Och känner du till Henrik Olsson och Josefin Sundström?
Ja.
Känner du dig nöjd med att vara Henrik Olsson?
Ja, han är väldigt trevlig. Han är på Radio Stockholm också.
Ja.
Och, så att,
ja, det var...
Och Josefin, de brukar recensera skivor.
Ja, ja, men det var ju mina idoler när jag var liten. Så här, oavsett, vi ska prata om Rheingau idag. En vinregion som när jag bara hör namnet ger mig absolut ingenting. Det händer ingenting. Jag försökte sitta här och komma på något intressant. Det blev Voxpop. Men det, är liksom, det händer inget spännande i huvudet när jag hör Rheingau. Men du känner någonting för det, antar jag.
Men Rhein, vet du vad det är? Det är ju floden Ren.
Ja, ja visst.
Så Gau betyder liksom bara område.
Ja.
Det området vid floden Ren.
Ja.
Ja. Har du inte varit där?
Alltså, du säger att jag har varit där.
Ja.
Ja.
Vi har varit där flera gånger därför att, det brukar vi nämna ibland, att jag bott i Schweiz och du är född där och så.
Ja.
Och på vägen ner, i senare år då,
ja.
Så har vi alltid passerat förbi. För det ligger väldigt nära motorvägen från Sverige ner mot Schweiz, eller kontinenten om man vill.
Ja, du menar A5-man. Att det är, ja, just att det är smidigt att ta sig ner. Ja.
Precis. Mm. Och det är ju inte så långt man svänger av vid Frankfurt. Mm. Och där finns det här klostret Eberbach, där vi brukade bo över några gånger. Det är ett fantastiskt ställe och som de också har då hotell, rekommenderas.
Det minns jag jättemycket nu när du säger. Det är Rheingau alltså. Mm. Kloster Eberbach är riktigt sånt gammalt munkkloster.
Ja.
Otroligt,
ja, tycker jag i alla fall då, namn.
Jaha, är den inspelad där?
Bland annat.
Ja. Spännande. Vad är, så att fördelen med Kloster Eberbach är att det är jättebra om man ska bila. Det är den stora fördelen med den här regionen.
Ja.
Ja. Vad kul. Eller kul. Vi kommer bli kul där förhoppningsvis. Rheingau har ihop med Ren och en A5-man neråt då. Ska vi börja som vi brukar börja? Och förutom det du har sagt redan då, vad är det som gör den här vinregionen speciell? Kan du berätta om det?
Ja, det ligger i Tyskland.
Wow! Ja, det kan vi börja med. Vi är i Tyskland.
Vi har inte varit i Tyskland än på vinregioner.
Nej.
Bara som landsväg. Det är den första vinregionen vi pratar om. Och det är lite speciellt.
Hur kommer det sig att du ville börja med den?
Därför att jag gillar den.
Ja, okej. Okay. Det är bästa
och det kommer jag berätta om varför här. Därför att jag tycker att det är begripligt kan man säga. Det är en enda stor södersluttning ner mot floden Ren. Så att och som sagt, det är enkelt att besöka. Och det har en fantastisk historia med de här slotten. Och just klostret vi pratar om, kloster Eberbach. Och så finns det då Schloss Vollrads och Schloss Johannisberg. Som alla har liksom historisk förankring i Tyskland. Mm. I den delen. Och sen är det också intressant att Rheingau, och det är ytterligare ett skäl till att jag tycker om torra rieslingviner.
Ja, men det gör jag med. Det har jag väl ärvt från dig då. Ja.
Och de är väldigt stora på det och var de första som började producera det som idag är klassiskt torra tyska rieslingviner.
Ja, de var liksom pionjärer inom
verkligen
den typen av vin. Ja,
ja.
Men det är så roligt att, när du säger det, och jag hoppar in, men att apropå kloster Eberbach, jag inser att jag köper ju deras Riesling ibland för att jag tycker den är bra.
Du har någon liten konnotation.
Ja, någonting har hänt i historien. Jag har varit där som gör att jag väljer den ibland.
Ja.
Det är ju spännande. Ja, men
du fick gräva rätt djupt för att komma på varför du köper kloster Eberbach viner.
Ja, det var djupt sånt trauma som finns inom mig. Någonting där på kloster Eberbach.
Men då har vi koll.
Ja, jag förstår. Men är det bara att de historiskt sett har varit spännande? Det är inte, de är i kassa nu, men du menar att de är fortfarande bra?
Nej. Alltså det här hände ju för 20-30 år sedan.
Vadå, 2004 att, typ? Eller vadå?
Ja, att de började producera torra viner på 80-talet egentligen.
Okay,
alltså, att inte innan du föddes.
Ja, så 20-talet för 20 år sedan.
Ja, men 20, ändå.
Ja.
Men alltså trots, man kan säga, trots sin litenhet relativt sett, det är inte så stor del av, bara 3% tror jag utav produktionen i Tyskland kommer därifrån.
Ja, det är inte så stort.
Men väldigt mycket kvalitetsvin och mycket dominerande när det gäller att sätta trender och annat sånt.
Ja, jag förstår. Hur, apropå att de inte är så stora då, vad är liksom faktan kring Rheingau?
Ja. 3000 hektar. Det är inte så mycket.
Nej, det är alltid svårt med hektar, men det låter inte som så mycket.
Nej.
I
jämförelse är det då 3% utav ungefär vad som produceras i Tyskland.
Mm.
Om du tar Alsace har de liksom 14 000 hektar. Lite mer.
Och, men bor det folk här i Rheingau?
Bor det folk?
Ja.
Ja, det vet jag inte.
Nej, okej. Okay.
Men byarna är, vi kan väl titta lite grann på geografin sen, men byarna är relativt små. Sen är det då staden Wiesbaden som ligger, som har runt 300 000 invånare.
Det är ju inte så stort för att vara i Tyskland.
Nej.
Det är vi typ Malmö i och för sig, vilket är en stor stad i Sverige. Men i Tyskland är det inte här.
Nej, precis.
Och hänga i julgranen. Jag förstår. Spännande, då har vi lite botten här. Ska vi gå till historiedelen?
Ja.
Det gör vi.
Vi gör det. Vi tycker ju om historia.
Det gör vi.
Ja.
Ja. Än mer än den
vi
andra, men båda två.
Alla kelter och romare och allting.
Fenicier är det också väldigt
ofta. Ja, fenicier,
ofta.
Men det är inte här.
Nej.
Utan vi går direkt på frankerna.
Ja, vi går direkt på frankerna. Ja. Så historia, Rheingau då, berätta.
Nej, men det är ju frankerna först. Men sen kan man väl säga att det är en relativt homogen historia fram till 1800-talet. För det är runt årtusen då, så tillföll hela Rheingau ärkebiskopen i Mainz.
Jaha, och det ska man ha koll på ärkebiskopen i Mainz, eller?
Nej. Ja, det tycker jag.
Ja, har du
han har stora palaster fortfarande. Och det blev ett kurfurstendöme.
Ja.
Ända fram till 1803.
Ja.
Och då kom Napoleon och sen stökade till alltihopa. Och sen vid vinkongressen som du säkert har koll på.
Ja, som inte 1815. Handlar om vindrycken. Utan,
nej, i Wien.
Ja.
Så tog det är lite kul faktiskt med Nassau.
Mm. Du kanske kan berätta vad Wienkongressen är.
Nej, men det var ju då de räddade ut Europa efter Napoleons nederlag.
Ja, just det.
De laddade upp gränserna på lite nytt sätt.
Ja, nu har vi nya planer.
Det har hänt några gånger. Ja. De sitter och ritar nya kartor över Europa.
Ja.
Men i alla fall, då tog hertigen av Nassau. Och det här är lustigt faktiskt med Nassau. Det, jag tycker det är allmänt rätt kul. Från en borg som heter Nassau. Från medeltiden då. Som har liksom dominerat adelsfolket där.
Aha.
Och väldigt mycket släktingar överallt. Och till och med att monarkin i Nederländerna härstammar från de här Nassau. Nassau och Oranien som var en del av det. Det liksom delades upp i olika grenar då från medeltiden och framåt.
Okej, men bara så jag med att Nassau är det en del i Rheingau? Eller?
Det är en borg.
Det är en borg i Rheingau.
Ja. Och idag finns så hur mycket Nassau som helst i världen.
Aha.
Inte bara, det är väl huvudstad på Bermudas va?
Det har du säkert rätt.
Jag påstår det.
Ja, du påstår det.
Men de här i Holland kom faktiskt från Orange.
Aha.
Nassau-familjen.
Ja.
Och Orange är en stad i Frankrike där du har varit.
Ja, absolut.
Ja.
Aha.
Mycket romarlämningar där. Och därav så har faktiskt Holland, har ju vilken färg på sitt fotbollslandslag till exempel?
Orange.
Orange, ja.
Är det därför?
Mm.
Jaha.
Av det här första huset då, Nassau Oranien, Orangien som heter väl på.
Jaha, för det har man ju, det, jag vet att jag tänkte på det när jag var mindre, så här, varför har de inte sin flaggas färger?
Ja.
Men nu har man ju bara liksom tagit det för givet att så här, Nederländernas så här, lagfärger är orange. Men det kommer från någonstans. Det, är inte
det kommer inte bara från apelsiner, ja. Nej.
Så det största Rheingau har gjort det att göra att när man ser Nederländerna spela fotboll så är det orange.
Det var mycket bra kommentarer från dig. Och det är sant.
Det har aldrig gått så här fort från 1000 före Kristus till liksom början av 1900-talet. Nej.
Men ja, alltså för i övrigt så har ju livet i Rheingau handlat om de här slotten och kloster och vinproduktion.
Ja, det har man gillat det sedan urminnes tider. Ja.
Och det har ju legat, det ligger så bra till med sluttningarna där. Man kunde rulla vintunnorna nedför sluttningar direkt ut på pråmarna i ren.
Ja, det låter bättre än det där när vi pratade med Argentina. Att de måste ha liksom beskydd och sånt för att ta sig upp bergen. Det låter mycket jobbigare. Det här låter mer praktiskt att ta sig ner. Och sen är det så här, det måste väl historiskt varit bra att vara nära så många stora städer och länder. Och
ja, absolut. Ja. Jag ska berätta lite grann om kloster Eberbach.
Ja.
Får jag göra det? Vi kan väl ta lite vinhistoria?
Ja, det låter jättebra. En snabb fråga bara innan vi går vidare till vinhistorien. Nu är det jag som uppehåller historierna. Det brukar vara tvärtom. Det här är liksom Västtyskland ju. Eftersom vi pratar att det är nära Frankfurt.
Ja.
Det måste ju varit bra, antar jag, att man inte blev Östtyskland då. Det är bara en mellanfråga. Östtyskarna kanske inte gör lika mycket vin.
Nej.
Nej.
Det är rätt.
Ja. Det var det jag undrade.
Ja.
Då går vi vidare till vinkopplad historia.
Ja, där tänkte jag att jag skulle ägna ett antal minuter åt Karl den Store.
Ja. Nu kan jag luta mig tillbaka.
Ja.
Äntligen.
Karl der Größer, Charlemagne, allting. Ja. Den store man som då var en viktig del och slog ihop det frankiska riket så det blev det tysk-romerska sedan, va?
Mm.
Men i alla fall, han anlade de första vingårdarna då, efter att romarna hade dragit sig därifrån vid Schloss Johannesberg.
Jag förstår ju inte
700-talet.
Hur liksom Karl den Store eller Charlemagne har lyckats göra någonting annat. För det han gör verkar vara att plantera vingårdar. Han är superbusy med det runt hela Europa.
Det är väl ett tydligt tecken på att det var viktigt med vin och vinhandel och sånt där. Ja. Det var det man tjänade pengar på.
En dryck som gick att dricka utan att man blev förgiftad och sånt. Mm.
Och där har vi ju faktiskt kloster Eberbach. Får vi komma in på det?
Ja, är det så gammalt?
Ja, nej, inte. Det kom på 1100-talet.
Ja.
Och där, det är ju cisterciensermunkar som kommer ifrån då det här cisterciensermunkarklostret bland Claude de Vergeau i Bourgogne.
De kommer från Bourgogne
därifrån och utskickade därifrån för att anlägga då ett nytt kloster och, i Rheingau.
Ja.
Och där, intressant nog, för att i Bourgogne har de en blå druva som heter Pinot Noir.
Ja.
Och de hade med sig det, tror man.
Ja.
Redan på 1100-talet.
Ja.
Ja, och därför gör man fortfarande en hel del Pinot Noir.
Ja.
Eller då. Spätburgunder i Rheingau.
Just det, spätburgunder.
Ja.
Grauburgunder, spätburgunder.
Och
sånt där. Ja.
Har jag fått lära mig
ja.
Att kloster Eberbach på 1500-talet var den största, kanske den allra största vinhandlaren i hela Europa.
Vem var?
Kloster Eberbach.
Kloster Eberbach.
Alltså, de dominerade allt. Och det har jag lärt mig genom en liten bok som heter Kometvinet som försvann. Där beskrivs just att de var självförsörjande med jordbruk, vinodling och skogsbruk.
Jaha, vad häftigt.
Ja. Ja. 10 000 hektar vin och åkermark hade de. Ja. 10 000 hektar. Det är mer än de här 3 200 som är vinodlingar idag.
Ja, vad hände undrar man ju då? Krig och...
Jag vet. Det kommer till 200 produktionsanläggningar och en egen handelsflotta med beskrivs det där. Och vad hände sen?
Jag vet inte vad vi är i historien.
Die 1500-talet.
Ja, kom vi. Kom
Die Schweden.
Gustavus Adolphus, the lion of the north.
Yes.
Kom han.
Ja. Yes. Och här redan runt där rätt rejält faktiskt.
Ja, här är runt i...
Så att den här... Ja. Vindynastin med handelsflotta och allting på kloster Eberbach kom av sig, kan man säga. Bra
det är vårt fel.
Delvis, ja.
Ja.
Men jag har också läst att det blev en del svenskar kvar faktiskt som var delägare. Så många kan med stolthet säga att det var grundat då. Vi hade en svensk här och så här. De är inte lika illasedda idag som de kanske var då.
Nej, för det har jag märkt en gång, jag tror jag kan ha nämnt här i podden innan, men att jag var på språkresa när jag var ung. Och då var jag i en stad som heter Lindau, där också Gustav II Adolf var in och trampade. Och det enda som står på alla skyltar är att så här, den här staden var jättefin tills Gustav II Adolf kom in och brände och liksom förstörde det. Ja, så det är inte alltid så poppis rent historiskt Sverige, vissa delar av Tyskland.
Men fick du lida för det?
Ja, det fick jag. Jag blev utfasad, brännmärkt.
Ja. Men nej, alltså de hämtade sig lite grann på 1700-talet inne, handlar ju då om.
Ja.
Då faktiskt var det rätt stort med Schloss Johannesberg har börjat ta över.
En konkurrent till kloster Eberbach.
Ja.
Ja.
För det ägdes nämligen utav försten i biskopen från Fulda som ligger en bit bort.
Mm.
Och odlade vin där.
Jag kommer inte hålla koll på exakt var de här positionerade i Rheingau.
Nej. Men det sägs att Schloss Johannesberg som är jättelikt, jättestort idag.
Häftiga slott i Tyskland. Ja.
Jag ligger liksom, man ser det nerifrån och bara breder ut sig.
Mm.
Det var de första som gjorde sent skördade viner, spätlese.
Ja, som är lite sötare.
Ja.
Är det står för?
Ja, spätlese. Det är väl en sägen. Men sägen säger att de fick inte sätta igång med skörden på Schloss Johannesberg.
Uh-huh.
Som då ägdes ut av biskopen av Fulda. Förrän han hade sitt tillstånd.
Mm-hmm.
Och ett år kom den här kuriren som kom med den här depeschen då.
Mm-hmm.
Lämnade, nu ska ni skörda. Det var en väldigt sen.
Det var
och de hade stått där och tittat på druvorna som började torka och kanske fick lite ädelröta.
Ja,
ni får göra vinen då. Så.
Ja.
Och det gjorde de. Och det blev ett fantastiskt vin.
Ja.
Och därefter så föddes det här då, kan man säga, predikatsystemet som de har i Tyskland. Spätlese.
Mm.
Auslese.
Kabinett, finns det något som
heter? Ja, kabinett är den lägsta graden. Sen kommer då spätläse, ausläse, birnausläse och trockenbirn, så ausläse och sådär.
Men är det rätt uppfattat att spätläse är de som är lite sötare och sen också lite lägre alkohol i dem också, eller hur?
Ja,
ja.
Borde vara.
Ja.
Men alltså alltihop på det här baseras på mustvikt, alltså hur mycket socker det finns i druvorna. Då får de klassificeras de här fortfarande faktiskt, gäller det.
Jag sitter ju och mäter mina kloster är bara skämma och se att de håller sockermängden.
Men pratar vi om vinhistorien?
Ja.
Det gör vi nu.
Det håller vi på med.
Ja, så måste man också nämna det här tredje stället. Andra slottet som heter Schloss Vollrads.
Vollrads.
Vollrad, ja.
Mm-hmm.
Som, och då sen medeltiden har dominerats av en familj med det underbara namnet Greifenklau.
Gripklo?
Ja.
Mm-hmm.
Och producerat väldigt mycket vin som ett av de bästa i Tyskland.
Mm.
Och det är berömt faktiskt för att den sista ägaren av den var en otroligt dominerande man. Lobbyist och skapade det här BDP-systemet och alltihopa. Jag ska återkomma till det.
Alltså nu är det liksom mer modern tid? Eller?
Ja, vi är på 80-90-talet. Han heter Erwin. Han hade gift till sig Matuska också. Så han heter Erwin Matuska Greifenklau.
Det är det liksom mest adliga jag hört i mitt liv.
Ja, och härligt.
Längsta också. 4000 poäng.
Han tog faktiskt livet av sig när de gick i konkurs i slutet av 90-talet.
Oj, vad sorgligt.
Det var riktigt tragiskt. Ja. Han var väldigt sympatisk och trevlig och alltihopa. Men,
ja.
Och gjorde väldigt mycket för tysk vinodling. Men de egna affären gick det sämre med.
Ja, okej. Okay.
Så där tog Schloss Vollrads slut.
Minns du när det hände när han tog livet av sig? Alltså, minns du den händelsen?
Ja.
Du var ju väldigt uppe i en värld av vin och sånt.
Ja, jag hade skrivit vinböcker och hade skrivit om honom också. Så att det var ju dramatiskt.
Det måste ha varit lite, tråkigt.
Och vilka tog över då? Som ägare?
Det är säkert kär LVMH eller något sånt.
Nej, det var inte. Det var Sparbanken.
Tyska Sparbanken?
Nej, de hette efter Nassau-familjen. Nassauische Sparkasse.
Okay.
Bara det lever kvar
där.
Aha. Gör det. Faktiskt.
Okej, okay, spännande. Så, så är det de tre man ska liksom i Rheingau? Det känns ju väldigt konkret att det är Kloster Eberbach, Schloss Johannisberg och
Schloss Vollrads.
Vollrads var det sista, ja.
Sen finns det en massa andra egendomar, mindre, men det här är liksom de som har dominerat sedan medeltiden får man ju säga. Och det är väldigt dominanta eftersom de syns överallt också.
Ja, det är en fördel. Kom inte med något nytt här. Vi har tre slott. Och ett kloster. Ja. Mm.
Men vi kan väl återkomma. Men de har ju så varit väldigt mycket pionjäranda där. Mm. Det gäller att skapa nya och bättre viner i Tyskland.
Mm.
Och sen måste ju nämna en av orterna.
Jag har nämnt flera redan, men nämn en favorit.
Inte så många. Men det är ju då 5-6 stycken som ligger där.
Uh-huh. 5-6 stycken vad?
Orter, vinorter orter, kan man säga, ligger längst ren.
Ja.
Eltville, vad heter de? Hattenheim, Österreich Winkel, det är sådana här fantastiska vinnamn. Rüdesheim, Assmannhausen och Geisenheim.
Geisenheim.
Geisenheim, har du hört det?
Nej.
Det är viktigt för alla som håller på med vin.
Det är ni, eller snart ni, som lyssnar.
Därför, där har de ett vinuniversitet som startade på 1800-talet.
Mm.
Och de har en plantskola.
Alltså fysisk plantskola?
Ja, de tar fram nya sorter.
Ja, okej. Okay. Jag menar, när man pratar om plantskola så kan man ibland prata om så här, ett lag i fotboll, det är en plantskola.
Ja,
för
men
folk
det är lite grann samma sak kanske. Det är en plantskola för nya druvor.
All right.
Det som kallas för nursery på engelska.
Ja, men jag fattar vad du menar. Ja.
Mm. Och där har jag ju tagit fram en hel del druvor och idag utbildar de alltså vinfolk, vinmakare och allting sånt där.
Mm.
Det är fint att ha gått en utbildning i Geisenheim.
Så det tittar folk efter. Har du gått på Geisenheim? Då säger folk, oj,
Geisenheim-kille. Ja. Och där hade de en professor som drog igång det hela på 1800-talet som heter Hermann Müller. Och varför nämner vi honom?
Det kommer du berätta
för mig. Det finns en druva som heter Müller
Thurgau.
Ja.
Ah.
Han var schweizare och kom ifrån kantonen Thurgau.
Ah.
Så han hette Müller. Så att han döpte den här till Müller från Thurgau. Så Müller Thurgau.
Ja, just det. Det är en druva som du pratade om i druvavsnittet tillsammans med de andra druvorna. Att det var något man skulle kolla på.
Ja, men alltså, den har ju varit väldigt, väldigt dominerande och är fortfarande dominerande. Nu anses den väl inte långt ifrån den högkvalitativa druvan som Riesling är.
Ja.
Som är en kejsare. Så här är det liksom mer en hovnar. Nej, det var fel.
Ja, hovnaren Müller Thurgau. Ja.
Han lever inte längre, Hermann Müller.
Nej, så han kan inte försvara sig själv. Ja, men bra. Det tycker jag var en bra... Det var kort historia, lite längre om vinhistorien. Det är rätt bra och spännande. Vi fortsätter.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du lovade ju, och nu sitter ju folk som på tårna. I början så sa du, vi kommer lite till geografin, sa du. Och nu sitter alla framme här med sina sextanter, mätinstrument.
Sextant?
Ja, och andra sådana sjökort kanske, inget i Tyskland. Och undrar, hur är geografin och klimatet i Rheingau?
Ja, det undrar man ju hela tiden.
Ja.
Fakta. 22 kilometer landsträcka längs Renstranden.
Vänta, förlåt. Vad är det för fakta? 22 kilometer? Vad är 22 kilometer?
Sträckan ungefär Rheingau.
Från norr
mot
till söder.
Ren. Ja, men allting i Rheingau vetter ju mot Ren. Och sen är det på Taunusbergen på andra sidan.
Ja.
Så det är 22 kilometer och ungefär 10 kilometer brett. Då förstår man att det inte är så här jättestort.
Nej, en randremsa.
Ja. Och det är alltså en del utav Ren, den enda delen där den går från öster till väster.
Du menar att den alltid går från norr till söder annars?
Ja, den går ju, kommer ner från Schweiz.
Eller söder till norr.
Ja, den går lite öster-väster där nere också. Men i princip, i Tyskland, går den från söder och så norr och så rinner den ut i Atlanten någonstans.
Ja. Aha, okej. Okay. Så den är väldigt rak.
Mm.
Tills...
Men här är ett berg i vägen, Taunusbergen, som då är bakom Rheingau.
Mm. Då blir den lite mer...
Fick den svänga av där?
Västlig, östlig. Ja, jag fattar. Bra. Gillar man att göra vin, eller gillar man att bo där? Det regnar mycket.
Ja, det är ganska bra klimat.
Det är ganska bra.
Jag tror också med bergen och varma somrar och sånt här.
Uh-huh.
Du lägger orden i min mun.
Det gör det.
Ja. Men ja, det är ju ganska kort. Bergen är inte så stora, eller vägsluttningarna, så att floden har ju stor inverkan på klimatet.
Mm. Det har man ju sett i Tyskland på nyheterna, att det kan påverka mycket.
Exakt. Och de här bergen då, Taunusbergen, skyddar liksom från kalla vindar från norr.
Mm. Det är väldigt coolt. Jag har aldrig hört talas om de här bergen innan. Taunusbergen. Det låter väldigt häftigt. Det
fanns ju en Ford-bil som heter Taunus.
Taurus.
Ford Taunus.
Heter den inte Taurus?
Det är en annan bil.
Är det det? Okej. Det kan vi prata om i vår andra... Karl Johan och pappa gissar gamla bilnamn. Ja, är det något annat om det här geografin nu?
Nej, men det är väldigt bra odlingsförhållanden på den här sluttningen. Bra dränering och det är liksom grus, sand, skiffer, allt möjligt sånt där som man gillar att odla.
Sånt gillar de. Om man kommer dit så kommer de prata om hur bördig jorden är där typ.
Ja, det bör det inte vara.
Nej, okej.
Okay. Men det är bra för vinodling.
Ja, jag fattar.
Det är inte alltid den bördigaste jorden är den bästa för vindruvorna. För de ska ha lite tufft.
De måste kämpa lite.
Ja. Mm. Det heter ju på engelska så här, treat them poor and they will make you rich.
Det är alla liksom regenter i Europa fram till 1900-talet om sin befolkning.
Nu var det druvor.
Ja, förlåt, just det var druvor vi pratade om. Ja, apropå druvor då. I den här perfekta jorden med skiffer och sand och grus.
Växer det druvor?
Jag kan gissa på vad vi är här som vi tog upp det introt, men berätta ändå.
Nej, men vi har ju nästan bara pratat om Riesling och det dominerar ju nästan totalt till över 80%.
Det är så. Mm.
Ja. Sen är det faktiskt lite Müller-Thurgau.
Ja.
Men den näst odlade duvan, näst mest, är Spätburgunder eller Pinot Noir som har upp mot 15%.
Mm, okej.
Okay. Och sen är det lite andra som Silvaner.
Så det, men om det vanliga man kommer se i om man bara är på en restaurang eller på Systembolaget, om det är viner från Rheingau, är egentligen Riesling, om det är vitt, och sen eventuellt Pinot Noir / Spätburgunder, om det är rött.
Ja.
Ja. Om man ska jämföra de här Rieslingarna då med andra Rieslingar från Österrike eller inte vet jag.
Hur vi har sagt det, nu görs ju väldigt mycket Riesling i den här torra Rheingau-stilen kan man ju säga.
Ja, men de satte stilen hur det skulle
de
vara.
De satte nivån på kvalitet och torrhet då.
Mm.
Och mycket, mycket kraft, extrakt och sådär på att de är...
Ja, men så när de började göra det här så var det så här, alla andra bara wow.
Mm.
Här var elegant och fräscht. Så är ju vi också.
Mm.
Men det är liksom Rheingau-stilen som har blivit standard inom Riesling.
Jag vill påstå det.
Ja, du får göra det. Du får göra vad du vill.
Mm.
I vår podd.
Yep.
Du kan påstå att det är helt värdelöst också. Men det tror jag inte att du tycker.
Nej.
Bra. Vi går till nästa del. Innan vi börjar... prata lite mer kanske vingårdar eller producenter sådär, så har du några saker som våra juristvänner i podden vill höra.
Ja.
Nämligen om vinlagar.
Ja, men man måste nästan komma in på det när det gäller Tyskland, för att de har ju haft sin egen väldigt speciella vinlag, med alla dessa predikatsviner och vad heter det, mustvikter och alltihop man räknade ut och kontrollinstitut och allt möjligt. Nu har ju de anpassat sig till den europeiska vinlagstiftningen som man måste göra med då ursprungsbeteckningar.
Just där
ursprunget från vingård ner till kommun eller ort eller större del är det i grunden. Men faktum är att det andra lever kvar fortfarande i Tyskland och tillvis även också i Rheingau. Men de har varit väldigt tidiga på att sätta de här med ett Grand Cru, Premier Cru.
Aha.
Och då blir det liksom Großes Gewächs, Erstes Gewächs och sånt där.
Alltså så det är motsvarande idé som i Frankrike fast i Tyskland bara?
Ja.
Eller? Ja.
Och det är så det ska vara DOC och DOCG och sånt där de har i Italien också.
Ja.
Så att det finns en motsvarande och det börjar de använda först i Rheingau.
Är det någonting för att på flaskor från Frankrike då, eller Italien för den delen också, så är det extremt tydligt vad DOCG och DOG eller.
Men man kan väl säga att här har de tagit efter Bourgogne, som vi har pratat om, så det är relativt enkelt. Alltså första kry, bästa växtplatserna, näst bästa växtplatserna, orten eller kommunen, och sen hela området.
Ja.
De nivåerna ungefär.
Just det. Men då står det de här grejerna på en flaska från Rheingau som man kan läsa.
Ja, ja. Det måste inte göra det än.
Nej.
För de får fortfarande använda de här gamla predikaten, alltså kabinett, spätläsa, avsläsa och så vidare. Men jag förstår, 2026, det här infördes 2021 att det blir tillåtet. 2026 ska det vara borta med de gamla predikaten. Så att nu är det liksom lite parallella system.
Ja, du menar att då får de inte använda de här spätläsa och kabinetter?
De får skriva det, men de får ju inte ha det som då klassificering.
Okej, ja just det. Ja, men det förstår man. Det blir ju ett riktigt helvete för den i EU. Om alla ska ha lite olika i små olika vinregioner.
Mm. Men man får ju ange sötmahalt och sånt där. Och det gör de ju genom sitt system med spätläsa och avsläsa.
Ja, vingårdar slash producenter då. Det känns som att, jag tänker när vi pratar om det här, att det är det inte bara då Kloster Eberbach, Follrad och Johannisberg och sen är vi klara? Eller är det något mer här?
Bra att du frågar.
Ja, det är jag till för här.
Ja, nej, men det finns en, i varje by så har de väldigt mycket kända vingårdar. Och den mest kända är ju den som ligger, alltså Kloster Eberbach tillhör ju sedan länge hessiska staten när alltihopa blev icke-religiöst då på 1800-talet, så tog stats, alltså Bundesstadt Hessen över.
Och det är liksom bara det myndigheten i regionen.
Typ. Stadsweingut.
Ja.
Och där ligger ju den mest berömda, en av de mest berömda vingårdarna i hela Tyskland. Som heter Steinberg.
Steinberg.
Som var en del av klostret.
Mm-hmm.
Och det är en jättestor vingård på över 30 hektar.
Mm-hmm.
Med en mur runt omkring.
Ja. Men,
3 kilometer mur.
Jaha. Och de gör jättemycket vin, eller inte så mycket vin?
Jo, men det är deras mest kända vingård som ligger kring slottet som de använder. Och de producerar ju fortfarande, du handlar ju det.
Ja. Eller klostret då? Eller?
Kloster Eberbach, som tillhör delstaten Hessen.
Okej, det är det här jag försöker. Så om man vill hitta ett vin från Steinberg då, ska man kolla på någonting med Kloster Eberbach etikett?
Ja.
Eller står det Steinberg på som ett eget varumärke?
Det tror jag att det gör på de som är bästen, så anger man ju vingården.
Ja, okej. Okay.
Och enligt de nya systemen ska man kunna göra det.
Ja, nu börjar jag lite vidare här. Men så vingården blir inte Kloster Eberbach, utan det är bara varumärket. Och sen är Steinberg.
Det är producenten.
Det är producenten kallar man det, Kloster Eberbach. Och sen är vingården Steinberg.
Mm.
Okej. Okay. Mm.
I närheten ligger då Weingut Künstler kan man ju nämna också.
Aha.
De är stora i Sverige.
Mm.
Kiedrich ligger Robert Weil. I Österrike, en som finns i Sverige också som heter Kühn. Inte den andra, Peter Jakob Kühn.
Vad menar du med finns i Sverige?
På Systembolaget.
Ja, okej. Okay. Mm.
Vinkel, ja där ligger Schloss Vollrad. De har ju vingårdar som heter Hasensprung och Jesuitengarten, jätteberömda. Mm. Och Schloss Johannesberg är sin egen vingård.
Okej. Okay. Där är det, de har fattat hur man ska göra det här för att jag ska fatta.
Ja.
Schloss Johannisberg. Well done, tack.
Sen lite längre bort då, bortanför Geisenheim, ligger ju Rüdesheim.
Ja.
Och där finns ju producenterna då, Breuer och Josef Leitz.
Mm-hmm.
Som är ju jättekända och stora i Sverige också. Och där har de ju några vingårdar uppe på Rüdesheimer, heter det väl. Rüdesheimerberg. Som man ska ha lite koll på. Som heter Berg Roseneck, Rottland och Schlossberg.
Bra.
Det är viktigt med de här för att de ligger ju på sluttningar med speciella jordmåner då.
Ja.
Och har då skapat väldigt speciella viner som har blivit berömda och väldigt dyra.
Ja, det är bra. Berömt och dyrt, det är det vi är ute efter.
Ja.
Jag kan försöka komma ihåg då och lägga de här i gruppen eller i beskrivningen av avsnittet då, så kan man titta lite på det efteråt om man vill.
Mm. Och sen har vi längst bort, nästan runt kröken där ligger Assmannhausen, där med röda viner.
Assmannhausen.
Mm. Där finns Kessler som av vingården Höllenberg.
Nu är det så mycket tyska namn här, jag inte vet vad jag ska göra med, men Kessler, Assmannhausen.
Man kan nörda ner sig väldigt mycket i alla vingårdar, eftersom det är relativt begripligt som vi har sagt.
Ja.
Är det kanske 10-15-tal man måste hålla det som man kan
Mm.
gå och promenera i och smaka på druvorna och säga, ja, Höllenberg.
Det låter ju väldigt, om man nu håller på bilar från Sverige, då låter det ju väldigt praktiskt att åka till Rheingau då och stanna och besöka de här, inte så många vingårdarna och producenterna.
Nej, det finns väl ett par tusen producenter totalt.
Nej, då hinner du med alla på en dag.
Nästan.
Ja. Men lite mer överkomligt då kanske. Ja. Mm.
Men det är alltså par tusen som odlar druvor.
Ja.
Det kan ju vara jättemånga på andra ställen, men det är bara liksom 300-400 som säljer vin med egna etiketter också.
Mm, just det. Det är en skillnad. Hur, och, men är de här, de du har nämnt nu, är de liksom lika stora? Är det här liksom...
Det varierar väldigt mycket. Jag tror att det är, de flesta har under 10 hektar.
Det är ju inte 10 hektar, jättelite.
Jo, men det är ungefär vad en familj kan leva på, sägs det.
Okej.
Okay. Men har en lite större produktion kanske än vad de har i Sverige.
Ja.
Men där kan de ju få ut en flaska per buske kanske, och 10 hektar, det blir ju en del då.
Ja, okej. Okay. Och det kan liksom en liten lokal, det är ju väldigt mysigt i sådana fall att man kan göra det.
Mm.
Jag tänkte att man måste ha så här 100 för att det ska gå. Det
kan bli 100 000 flaskor.
Ja, är det så?
Det finns en del kooperativ också.
Mm.
Men nej, de har blivit populära Rheingau-vinerna, inte minst i Sverige.
Ja.
För att de var torra och liksom har satt nivån på en ny typ av kvalitetsvin från Tyskland. Så att jag tittade lite grann, det finns idag ungefär 80 stycken.
80, okej, ja. Mm.
Där den billigaste kostar 99 kronor.
Ja.
Det är inte jättebilligt. Den dyraste kostar 1500 kronor och det är naturligtvis ett vin från, inte Eberbach, men Johannesberg.
Johannesberg. Mm.
Ett torrt vin faktiskt.
Ja, det är...
Och den billigaste är faktiskt, den heter 50 grader Riesling.
Ja. Ja, den tycker jag är helt okej.
Ja.
Ja.
Och vad är 50 grader?
Längre än på 50 breddgraden.
Ja, sånt. Och det ansågs ju förr vara den nordligaste breddgraden man skulle kunna odla vin.
Aha.
Och den går rakt igenom vingården på Schloss Johannesberg. Och det här vinet kommer från Schloss Johannesberg.
Mm. Ja, men jag tycker den, om jag ska köpa så här vin som jag typ både kan dricka lite och laga mat med, så brukar jag köpa den. För att jag tycker att den här är bra, men det kostar mig inte hortan.
Nej, en slurk i pannan och en slurk i munnen.
Ja, två i kocken och en i maten eller något sånt. Ja. Absolut, har hänt. Kul. Det är ju ändå en stor del av den här rislinghyllan på Systembolaget som är... från Rheingau då.
Mm.
Kan man ha kul nästa gång ni kollar där. Bra, fortsätt. Du var på väg någonstans innan jag började prata.
Nej, men jag säger att det är lite lustigt också med familjerna här, hur det vävs ihop alltihopa. För att Johannesberg, ägdes ju då utav en familj, Metternich, de som också startade Henkel. Henkeltrocken och alltihopa. De som heter Freschenett. Ja.
Tyvärr och, druckit alldeles för mycket Henkeltrocken. Ja,
och de ägs idag i sin tur av familjen Oetker.
Jaha, doktor Oetker.
Doktor Oetker.
Ja.
Ja, som är väldigt dominerande inom i Sverige. Fryspizza tror jag att man tycker.
Men, ja, de är färdigrätter. Ja,
men i Tyskland är de hur stora som helst. Ja. Som en livsmedelsproducent.
Ja.
Och då, där ingick också en familj Mumm, som är samma släkt som champagnen Mumm.
Okej, okay, men det är inte de som gör Mumm, champagnen?
Nej,
okay.
Men ett vinhus heter G.H. Mumm, och det är de som gör den här 50 Parallel Riesling.
Ja, som vi pratade om nyss.
Mm. Alltså. G.H. Mumm heter de.
Okej.
Okay. Det står inte Johannesberg där.
Nej.
Bara så du vet.
Ja, det här det även om det är liksom lite mer än kanske Bourgogne eller Bordeaux lätthanterligt, så är det lätt att det blir rörigt här med tyska namn och ägandeskap. Men Dr. Oetker känner jag till. Har absolut köpt deras sån pizza någon gång.
Ja, det är ett jättefint slott att besöka också. Johannesberg.
Ja.
Liksom Schloss Vollrad, där jag faktiskt har bott på sommaren i en sån här iskalla korridorer. Mm. Inte var uppvärmt någonstans.
Men det blir ju superkallt i sådana tjocka gamla väggar. Och så.
Ja, det kändes. Men det var ju häftigt att bo. Det var ju tomt i övrigt på det här slottet. Vi bodde i ett rum.
Men du hade väl på dig en stor päls?
Just det.
Och Det värmde väl upp av det och sen sådana brasor överallt när det kallades till stora möten.
Ja, det var ju inte det.
Nähä, okay. Nej,
men vi överlevde natten, hustrun och jag.
Ja, vilken tur.
Schloss Folras, som gör riktigt bra viner idag också. Mm. Och de gamla ska man också, man hittar några på auktion. Så då har vi pratat om dem och så Kloster Eberbach, naturligtvis.
Japp.
De har ju fått nya vinmakare då för 15-20 år sedan. En av dem som jag träffat, du, ja, som du vet, du gillar dem också, Kloster Eberbach. Ja, vilka ska vi annars nämna? Vi har ju nämnt en hel del.
Ja.
Georg Breuer.
Ja.
Josef Leitz.
Josef Leitz.
1, 2, 3.
Jaha, det är den personen som har gjort 1, 2, 3.
Mm.
Alltså då står det dry som är torrt.
Ja,
alltså,
men han är rolig. Han döper dem lite till engelsk-tyska där.
Ja.
Han har ju ett vin som heter Magic Mountain.
Ja, det känner jag
inte. Det heter det ju inte på tyska. Det heter ju Sauberberg.
Ja. Men nu heter det Magic Mountain. För att sälja lite mer till amerikanerna.
Ja. Exakt. Frans Künzler nämnde vi också. Bra grejer.
Ja.
Jag köper dem ofta. Robert Weil ser man inte så ofta. Men de var faktiskt en av föregångarna med torra rieslingviner. 90-talet, när jag gjorde de första vinböckerna var ju Robert Weil en storhet. Mm. Och är väl fortfarande det.
Mm.
Vilka har vi mer? Jakob Kühn, Peter Jakob Kühn nämnde vi. Kessler.
Uh-huh.
Johannes Hof finns också i Sverige. Wegeler.
Wegeler, ja.
Men
det här, nu är det en massa olika tyska mansnamn här. Det här är bara liksom
familjer som producerar vin.
Ja.
Och sen är det en del fräcka ställen också.
Uh-huh.
Då heter de så Schloss Reinhardshausen.
Ja, verkligen. Mm. Schloss, det finns inget mer tyskt jag hört, tror jag. Schloss Reinhardshausen.
Det finns också en prins von Hessen. Den fanns innan i Sverige. Uh-huh. Bra grejer. Och så min favorit då.
Vad är det?
Producenten som heter Freiherr Langwert von Zimmern.
Det låter som alla de här herrarna gjorde dumma saker i första världskriget ungefär. Vad sa du? Langwert von Zimmern.
Det finns också en friherre Knyphausen. Det är som Münchhausen.
Ja, just det. By proxy. Jaha, okej. Okay. Jag kommer inte minnas alla de här, men det är lite namn om man vill gräva sig djupare i det här.
Japp.
Ja.
Det var väl de jag ville nämna där.
Ja, det var ett par stycken. Så det är
Baltasar Ress har jag sett också finns i Sverige.
Baltasar.
Men jag har inte varit där.
Okej. Kul. Nu har vi pratat ett tag om Rheingau. Mm. Och vi har gått igenom våra stående punkter. Mm. Är det något mer utöver det vi har pratat om som du vill ta
upp? Jag börjar tänka så att nu när du har grävt i Rheingau och dess historia och alla minnen har poppat upp, så kommer du dricka än mer viner från Rheingau.
Andra än jag kommer göra. Nej, det är ju te. Jag kommer inte hälla i mjölk. Jag kommer hälla i vin från Rheingau.
Ja.
Müsli.
Ja, blir och åka dit med din kära sambo.
Ja, absolut. Ja, men jag är, nu när vi har pratat om det så blir jag väldigt sugen på att liksom bila ner.
Ja.
Till Tyskland.
Vi gör det.
Ja.
Vi gör det. Ta med henne.
Jag tar med henne.
Mm.
Absolut.
Du känner henne.
Jag känner henne. Så hon får följa med.
Ja, bra. Men vad ska vi då framförallt göra när du är i Rheingau?
Det enda jag känner till nu eftersom du har väckt upp någon gammalt minne är ju Kloster Eberbach.
Ja.
Så jag gissar på att vi ska åka till Kloster Eberbach.
Absolut, och titta på salarna där de satt och skrev och kopierade. Ja. Rosens namn var ju då och sånt. Och de har en väldigt trevlig restaurang.
Ja.
Med ett klosterskänke och man kan bo i deras nunnekloster, kanske inte, men munkbostäderna där.
Mm.
Har de byggt om till hotell.
Jaha.
Mm.
Det är ju, får man bo där även om man inte har munkkläder på sig?
Ja, men det är gratis om man har munkkläder. Om man är så,
det är kanske ett sånt knep, man kommer in överallt utan det behöver inget. Ja, pax och viskum och så går man in. Bra, vi packar ihop Rheingau-lådan nu.
Mm. Det var roligt.
Och tackar så mycket för det här avsnittet.
Mm.
Det blev inga mer Voxpop-referenser. Jag glömde bort det. Jag är ledsen alla ni som satt på spänn och försökte höra mer av det här musikintrot.
Ja, för jag får vara Henrik Olsson i alla fall.
Ja,
bis nächste Mal.
Bis nächste Mal. Vi hörs då. Ha en fin dag, kväll, morgon.
Hej då.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.